Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med TH, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen med till Om valet 24, en podcast som försöker berätta det mesta som finns om valet i USA och det som händer efteråt. Med mig, Henrik Thorsson, och Klaus Stolpe. Hej och välkommen.
Ja, hej. Ja, i och för sig det mesta. Det är ju bara att liksom ösa ur ymnighetshornet, känns det ibland som, för att det händer ju något där hela tiden och vissa saker som vi tar upp, så är sånt som syns i nyheterna här och annat, så är lite mera sånt som inte når över nyhetströskeln här, och det är väl kanske kombinationen av de här sakerna som gör att vi förhoppningsvis fyller en funktion, inbillar jag mig.
Och vi har ju en serie också om presidenterna som bygger på Klaus, berättelser om presidenterna, ganska mycket betoning på anekdoter, alla amerikanska presidenter. Och det kanske präglar också att vi har gjort det, så präglar också det vårt urval här när vi pratar om valet. Men sen i somras har det ju hänt otroligt mycket, precis som du säger. Så att det finns ju ingen, det är ju svårare ju att begränsa sig kanske i första hand. Ja,
ibland vissa veckor så är det nog så att vad ska man ta upp och vad ska man lämna bort.
Ja, precis.
Tar man bara upp sådana kuriositeter som inte har något över nyhetsröskeln här, så kan det ju verka som att man inte skulle känna till vissa andra saker bara för att man inte tar upp dem, helt enkelt.
Ja, visst.
Nej, men, inte för att någon har anklagat oss eller mig för det, men det är bara en känsla som man har själv ibland när man sitter och reflekterar.
Jo, och det är ju liksom, det är väldigt spännande tider samtidigt med när man sätter sig in i USA och kulturen där i förhållande till allt som händer. Och vi hade ju ett slag när det var ganska mycket utnämningar från Trumps sida, och han har ju varit vid Notre Dame i Paris och uppträtt som president, och han börjar förhandla med olika parter, och ja, han har ju liksom redan trätt in i sin roll på ett märkligt sätt. Men jag vet att Obama sa till honom då liksom i den här perioden, alltså att det är bra om du inte lägger i utrikespolitik, och då sa Trump, okej då, men jag tror inte Biden har sagt detsamma. Biden var ju i Afrika dessutom, bortrest, så att han höll sig undan. Men det här med utnämningarna, så det är ju någonting som man bubblar om väldigt mycket där borta i USA nu, och just den här Hegseth som vi har pratat om förut, som inte tycks åka ut ännu, fast förra veckan var det nog en från senaten eller vad det var som sa att han skulle vara förvånad om Hegseth är fortfarande kvar som igår, alltså måndag den 9 december. Men inget har ju hänt på den fronten. Men det har hänt andra saker och nya liksom fortsättningsvis ganska remarkabla utnämningar ändå, va? Både och,
ja,
eller hur ska man säga?
Eller förslag till utnämningar ska vi väl säga.
Ja, just det. Ja, liksom, precis.
Nej, vi har ju kommenterat det här mycket redan. Och alla de här förslagen får ju var och en ha vilken åsikt de vill om. Men att det blir nog en intressant cirkus i senaten sen när man ska rösta om de här förslagen i slutet av januari. För man kan väl, nu börjar jag bara som spekulera, det här killgissningsnivå. Men att republikanerna måste ju snacka ihop sig på något vis. För att det ser ju lite konstigt ut om det är splittring i lederna inför den ena omröstningen efter den andra. Mm. Och nu tror jag ju inte att alla de här kommer att godkännas. Och man får kanske ihop lite partidisciplin, så jag misstänker att man kommer överens om i vilka fall det är okej att rösta ner ett förslag, att man liksom delar i förväg. Men att om vi fimpar den här kandidaten för den och den posten, så ställer allihopa istället mangrant upp bakom den och den. Alltså.
Ja, just det.
Mm. Och som sagt, det är ju spekulation, men att det skulle se så olyckligt ut för republikanerna om det skulle bli strid om varje enskild nominering. Och då blir det ju att om det då är någon dessutom av de här enskilda 53 senatorerna från republikanerna som liksom motsätter sig nästan alla eller väldigt många, så framstår ju den personen lätt som en svikare som sen får svårt att få några intressanta poster. Alltså man försvagar ju sin egen ställning i partiet ganska lätt också, så att det här är ju ändå frågan om ett politiskt spel eller vad vi vill kalla det om. Så att jag tror ju inte att alla röstar nödvändigtvis riktigt ärligt sen då det kommer så långt.
Men den där första som åkte ut, Gates, eller vad han heter, Gates. Så han, det visade ju prov på, vi vet ju inte vad som ligger bakom. Men då kommer jag att tänka på att kan det vara så att det är bättre för den som är ifrågasatt att åka ut nu lite grann så här luddigt nu innan, än att vara kvar och på något sätt försöka kämpa och sen åka ut på grund av den där omröstningen sen?
Jo, och i just hans fall så är väl det här riktigt bra exempel med det, för att han, det var alltså han som skulle vara på förslag som justitieminister, men där märkte ju både han och Trump att det där blir ju inte någonting. Och sedan då så dök det upp han är från Florida den där, och sen dök det upp en Pamela Bondi, eller Pam Bondi, som nytt förslag, och då kan det ju vara lättare för en sån som henne, för att jag menar, man kan ju inte liksom rösta ner förslag efter förslag efter förslag heller, och den här Bondi är väl nog lite speciell hon också, alltså hon är ju en sån här lojal Trump-anhängare och som har uttalat sig om de här åtalen om Trump som vi talar om väldigt mycket här i början av året. Att nu ska utredarna bli utredda och åklagarna ska bli utsatta för åklagare. Så att det liksom stinkar ganska mycket hämndaktion där, att hon liksom redan nu slår fast att här ska liksom huvuden rulla ungefär. Nå, henne har vi ju nämnt tidigare, en annan som är den här Kash Patel som Trump vill ha som ny chef för FBI, och honom var vi ju också inne på förra veckan, och han är ju väldigt omstridd. Så att det finns, det där är en sån som man kanske får återkomma till. Men då dök det upp ett nytt namn för mig här. Det var någon som heter Jay Batasharia, reservation på uttalet som vanligt. Och det är då en som Trump vill ha som chef för National Institute of Health. Alltså nationella hälsoinstitutet heter det kanske på svenska. Och det där så var jag då tvungen att googla, därför att jag känner inte till alla möjliga myndigheter i USA. Det är väl kanske ett sundhetstecken. Men det där var ju inte småpotatis direkt, för att den där Batasharia, så han var allt, att han är en rätt liksom, ja, känd eller prominent forskare, men att under covid-pandemin så motsatte han sig masktvång och nedstängningar och sånt där, och då blir det ju ett ganska spektakulärt agerande från Trumps sida att föreslå en sån som chef för det där National Institute of Health. Och då var jag ju tvungen att kolla vad det var för någonting, för jag trodde först att det var det där smittskyddsinstitutet som Fauci var ledare för under pandemin. Men det var ju något helt annat, visade sig. Dels så, det där institutet så finansierar 28% av hälsovårdsforskningen i USA. Aha. Men det handlar kort och gott om världens största nationella forskningsfinansiär på det här området. Så att man förstår ju liksom att det inte är småpotatis direkt. Och det är ju ganska intressant om någon som liksom har varit emot masktvång och nedstängningar ska vara chef för ett sånt, för en sån butik helt enkelt. Det känns väl kanske lite sådär. Jag kan ju säga att jag är en laglydig medborgare som gick med mask för att jag var tillsagd att gå med mask, och jag vaccinerade mig för att jag blev ombedd att vaccinera mig, och det tolkar en del då som jag är ett viljelöst får som inte kan tänka själv, men det är en helt annan sak.
Ja, just det. Men det är ju intressant, också en kontroversiell grej. Så att om man tittar tillbaka på de här som vi pratade just om, Hegseth, och där var det ju till och med ett rykte om någon form av liksom plan B från Trumps sida då förra veckan när det var så där omstritt. Sen repade sig, det har inte hört så mycket mer, men visst var det någon.
Det där är intressant alltså. Den där Hegseth, så det är alltså en reporter från Fox News som Trump vill ha som försvarsminister, och då diskuterades det då, det är klart att så fort ett namn kommer fram så vill ju folk leta fram något skräp om den personen då naturligtvis, för att ja, i egna syften eller något annat, men att dels så ska han ha då kännetecknats av ett sexistiskt beteende och sen att han ska ha problem med spriten, och det där har jag ju ingen aning om i ifall det stämmer eller inte. Men igen är det ju det här som du liksom indirekt var inne på, att alla av de här Trumps förslagen kan ju inte torpederas, för att det blir ju då helt enkelt dålig PR för republikanerna, och man kan väl då tänka sig att de snackar ihop sig om vilka som kan offras respektive vad man förväntas hålla sams. Och det kan ju hända att den häxet är precis ett sånt exempel, det vill säga att man har tänkt att ja, men vi kan ju inte gå emot Trump på alla punkter, så den här kan man väl liksom svälja då. Men det vet jag ju inte om det bubblar upp på nytt. Men som du sa, så det där har ju liksom lugnat ner sig. Men det var intressant där då här för några dagar sedan. Så då var det tal om att Trump då skulle byta ut den där häxet som förslag som försvarsminister mot en annan av våra gamla bekanta, nämligen Ron DeSantis, som vi talade om mycket här under primärvalen. Och det där tyckte jag att det var väldigt intressant, för att det är en intressant rockad, för att då det blev nämligen tal om att den där Gates, alltså han som inte fick bli Gates, säger man väl, det är tysk stavning på det där ord, men Gates kanske det är, Gates eller vad som helst, men att han som inte fick bli justitieminister, han ville då istället bli guvernör i Florida nästa gång det är val. Och det är ju den posten som DeSantis sitter på. Så då tänkte jag att det kan ju ligga någonting i det där. Att Trump vill hjälpa den där Gates att få någonting. Det vill säga, och om DeSantis blir petad upp till, eller petad men flyttar till det här försvarsministerposten, så blir ju guvernörsposten ledig.
Ja, men okej. Okay. Så du tänker ju väldigt pragmatiskt. men alltså, kan det vara, men hur är det för en guvernör som sitter folkvald i en så pass stor stat som Florida och sen plötsligt hoppar till försvarsminister ett tag? Liksom, är det en rimlig karriärsväg, eller kanske vill bli president?
Ja, det kan nog, det är liksom inte unikt i historien att någon guvernör plötsligt plockas in på en annan post och så. Det är väl då i regel i någon delstat där man är ganska säker på att det egna partiet kan liksom tänkas vinna nästa val också. Okej, republikanerna är inte överlägsna i Florida, men de är det starkare partiet sedan ett antal år i alla fall. Så att det är inte en orimlig rockad eller vad vi vill kalla det. Å andra sidan så, det som talar mot det, så är väl att jag kan väl tänka mig att den där Gates så har, att han är inte så himla omtyckt inom egna partiet, men det säger ju inte att han inte kan bli vald till guvernör i Florida, för att det har ju inte att göra med liksom någon, det är ju folket som väljer en sån, så att ifall, men jag vet ju inte, då vet jag liksom inte vilken typ av folkligheten har där, så att det där är ett frågetecken för mig, men att det själva det där resonemanget så lät ju inte orimligt på något vis.
Nej, men det var ju väldigt intressant.
Jag tyckte det jag också. Men om vi nu tar en annan här också, som jag då, nu, jag märker att jag sitter och gissar hejvilt här, men en som då skulle kunna tänkas vara en sån där som man petar åt sidan, så det är ju den här Tulsi Gabbard. Alltså, hon var ju demokrat och närmast i Bernie Sanders anda, alltså ganska långt vänsterut. Och sen så fick hon var ju med i primärvalen då i samband med, alltså då för 4 år sedan och så vidare. Så hon var väldigt känd. Hon är en intressant person på många sätt, att hon var den första hindun i representanthuset, så att hon svor den här eden på det där Bhagavad Gita eller vad det heter. Det kan man ju tycka att det är intressant eller ointressant, men att lite speciellt är det ju i alla fall. Hon då så har ju blivit kritiker av sitt gamla parti och vänt helt på klacken, eftersom hon var ju liksom rätt vänster för att vara demokrat, om vi säger så. Och nu är hon då på förslag på posten som chef över USA:s, det heter en sån där underrättelsegemenskap eller sånt. Det är alltså inte CIA utan en fristående enhet. Och förutom att hon har vänt sitt gamla parti i ryggen helt, så har hon jobbat för Fox News och så hör hon till det här gänget som anser att kriget i Ukraina inte alls är Putins fel utan det är Bidens.
Ja,
Och
just
det är ju den där typen av resonemang som jag har lite svårt att förstå. Det är den som startar kriget som är skyldig. Det är liksom, om man kan skylla på Biden istället för Putin så övergår ju kanske mitt förstånd.
Ja, verkligen.
Det är Ryssland som anfaller i Ukraina, det är inte Ukraina som anfaller i Ryssland påhejad av Joe Biden.
Men alltså, de här utnämningarna då sammantaget, hur ska vi tänka kring dem? För det är ju så, man kan förstå, och det finns förståelse när man hör diskussionerna i USA också, för att man vill liksom ruska om saker och ting. Man vill få bort pengar från byråkratin. Och, ja, men det är sånt som alla kanske, det är populistiska grejer. Vi kan också hålla med om att det behövs. Kanske det är system som håller på ett visst sätt, så får man in någon ny kraft, någon ny fräsch kraft som tänker på ett nytt sätt. Och så är det liksom, ja, men det är inte så dumt. Ändå. Men samtidigt då så känns det som det är väldigt inkompetenta personer som väljs ut här. Så liksom, ska man tänka sig att det här omruskandet och att allt är nog i säkra händer sen i Trumps, för han kommer bestämma mycket själv, eller ska man se det här som det här är, visar att Trump är inte den president som kommer att få bästa poäng i din utvärdering?
Ja, vi säger som så att jag är väl förstörd av mitt jobb. Jag jobbar vid Åbo-akademin i 1000 år, så att jag uppskattar det där med formell kompetens, alltså att inte att man bara läggs dit för att det på rent godtycke, för att jag menar, ta nu det där hälsoinstitutet som har du en budget på $28 miljoner och så vidare. Det kan ju inte vara ovidkommande vem som sitter där helt enkelt. Eller ta nu någon sån där som den här Robert F. Kennedy som junior som hälsominister. Nej, men det är ju häftigt. Att jag menar, jag skulle föredra någon som inte full av konspirationer.
Ja. Och justitieminister, vilken var det du sa nu? Eller vilken av dem? Ja.
Ja, den senaste, den som jag nämnde nu var ju Robert F. Kennedy, alltså det där med
ja, hälso, just
men honom har vi ju talat om många gånger för mig när jag bara, så folk är kanske mera bekanta med honom än då jag börjar nämna någon sån här.
Ja, ja. Men eller en chef, den här Patel då, vad nu han skulle bli chef för, men
FBI.
Ja, FBI-chef som har skrivit en bok och radat upp människor han vill hämnas på.
Ja, ja, men precis.
Men liksom, vad är det? Men där, för där har du ju en till, ja, men först för att avsluta den här saken, men om vi säger så här, då säger jag att det här vittnar om att Trump är inte en bra ledare på att utse folk. Han, det här slarvar han. Han är bra kanske på att förhandla med Putin, vi vet inte, han är bra på att förhandla med Nordkorea. Det kan hända att han är en bra förhandlare, men han är inte kompetent att utnämningar är inte hans starka sida.
Nej, så känns det ju sedan. Så kan det ju hända att Patel blir bästa FBI-chefen i historien och mer berömd än J. Edgar Hoover. Och att
ja, han var ju också
världens bästa hälsominister. Men liksom det känns ju lite konstigt och lite så här att nu ska jag visa vem det är som bestämmer.
Jo, och dåligt omdöme på något sätt i det. Men det sägs ju också att han kanske är lite slarvig och inte tycker det är så kul. Och det finns andra människor som, bland annat hans son vad jag förstår, som är med och lägger sitt ord med. Och det kan vara sådana här saker. Men han är ändå ansvarig för det, tycker man.
Men visst, jo.
Men det här med då Patel som vi nämner då, som har den här listan på folk man ska revenge, liksom ta hem på dem som har varit med i olika processer mot det här January 6th och påstått att det är en lögn att Trumps val blev stulet 2020, hela den biten. Och då tänker man, det här med att politisera juridiken eller sätta igång hatkampanjer mot sina motståndare, det verkar ju helt främmande. Men då säger man ju att det är det Biden har gjort. Biden har ju använt hela rättssystemet för att förfölja Trump. Hur många åtal vi har berättat om här och hur många åtalspunkter? 90-100 åtalspunkter. Det är ju Biden som redan hade gjort det förut och nu gör de bara samma sak. Hur ska man se det?
Ja, men jag menar, nu kanske jag må nu bli anklagad för att springa demokraternas ärenden, men de här åtalarna mot Trump, så det är ju ganska uppenbart att han har varit skyldig till de sakerna han har gjort. Liksom, hemligstämplade dokument som han har tagit med sig hem efter att han har lämnat presidentposten och sen sitter och visar den för sina middagsgäster. Det är liksom, skulle Kapitolium ha stormats 6 januari 2021 om inte Trump skulle ha mana på de här människorna. Jag tror inte att det skulle ha blivit av. Så jag menar, det är ju ganska lätt att liksom motivera varför man har liksom försökt väcka åtal mot Trump i det här fallen. Stormy Daniels och en det ena en det andra. Så att det är ju inte, jag menar, jag kan ju inte tycka att det skulle vara någon, liksom, frågan om påhittade grejer.
Nej, det är, och jag tror det är lite skillnad också i USA hur det är att när du hamnar i domstol är du lite skyldig redan. Medan vi har ju det här att, med det här att det är inte så att du är skyldig bara för att du blir tagen inför domstol ju. Men där anses, ja men det är samma reaktion på Israel när han blir misstänkliggjord då Netanyahu av den här internationella domstolen. Så är man ju väldigt aggressiv mot det i USA, de som tycker om Israel. Därför att det är på något sätt redan, då är det redan för långt gånget. Men,
ja, ja.
Men vi ser det ju mer som att det är en prövning av en sak. Och det måste alla stå ut med förstås.
Ja.
Beroende på anklagelsen.
Det är toaktat, så är det lite konstigt om FBI-chefen. Eller den som då kanske ska bli FBI-chef, alltså redan om man har gjort upp en lista att de här ska jag hämnas på, så då det redan tycker ju jag personligen skulle diskvalificera den personen oavsett då vilken president ärende den personen springer, att det känns inte riktigt skumt, eller det känns ganska skumt helt enkelt.
Jo, nej, men jag håller med, det är nog nästan där man får landa. Men så en annan sån där fråga som är svår att förstå, det talar vi om sist också, nämligen Bidens benådning av sin egen son. Och då har det ju, det som har kommit fram vad jag har hört, det är ju det här att självklart vill man benåda sin egen son, liksom den grejen, att det förstår man, men inte när man först sa att man inte ska göra det i somras, sa han det, och nu gör han det. Så då, någon kallar honom för lögnare, för han ljuger ju alltid, och det här var ett exempel för det då. Men jag tycker inte det är frågan om en lögn, men han höll inte sitt ord.
Jo.
Det var det som var felet, inte att han benådade sin son, för det är förståeligt att man benådade sin son. Liksom, vad har du tänkt? Ja, hur
nej, men alltså, ja, men det blir lite uppföljning av det här som vi talar om sen. Då var vi också inne på det med att Kamala Harris valkampanj gick 20 miljoner back. Och,
jo, det var sant.
Och jag tror ju att det här kommer att försämra liksom längre fram, så är det en av de här grejerna man kommer att minnas honom för, helt enkelt att det försämrar hans anseende i presidenthistorien. Och de här då du skriver, alltså då du lägger in det här, så lägger du in en, eller det har ju folk sett att det kommer en liten skriftlig förklaring, och du hade någonting om att sonen ska ha framställt som född av en oskuld, eller det håller väl kanske inte med om, men att okej, det är väl, vi säger så här. Han vill hjälpa sin son, och det kan man ju ha olika åsikter om. Men är du president, så ska det gå före allt annat.
Att du är president, ja.
Ja,
inte
ja
så.
Precis. Mm. Och det där, min enkla bedömning här är att det inte hjälper upp Bidens eftermäle. Vi kan lite gå vidare på det där. Det är klart att han, den Hunter Biden, som sin far, i egenskap av sin fars son, så kan råka illa ut, att folk vill klämma åt honom och sånt. Men det borde han ju också fatta. Att ungefär att Joe Biden är min far, det betyder att jag är under förstoringsglaset mer än vad Henrik Thorsson och Klaus Stolpe är. Allt jag gör är ganska intressant, så att om jag har något fuffens för mig, så blir det stora rubriker och det kan skada min far och så vidare. Men att den där verkar nog vara en sån där som är tuta och kört hela tiden, så att jag vad ska vi säga, tror Biden är bättre på att vara president än att syssla med barnuppfostran, har jag en känsla.
Ja,
jag vet inte om man får säga på det. Kanske,
han har varit länge.
Det var kanske elakt, men skitsamma.
Nej, men det här då. Tänk dig att Biden är en, som Carville säger, vår vän Carville säger det, en tragic figure, en tragisk person. Han är liksom snäll, han är omtänksam, han har inga dolda agendor, tycker Carville. Men han gör det här nu, och han gjorde det där att han stannar kvar, som du brukar säga då, för länge på sin post. Han är så tragic, han är den mest tragiska presidenten vi har haft, tycker Carville. Nå, tänk det här då, att han förlorade sin fru och den här Hunter Bidens syskon redan 1970. Du har berättat om den där olyckan, bilolyckan.
Ja.
Han förlorar sin äldre bror 2015, och Biden är kvar med en son då, bara.
Ja, ja.
Och så tänker man då att nu kommer Trump och hans Patel med sin bok och då ska han straffa dem och då är Hunter Biden i liksom i siktet, vet du, och det här blir kaos. Man tänker nu upphävs lag och ordning när Trump kommer. Det finns inget annat att göra än att skydda av dessa skäl liksom. Min son, det här förändringen som kommer.
Men det kan ju finnas ganska många andra på den där samma listan som inte liksom, så att han favoriserar ju de facto sin son oberoende, för att han är ju benåda liksom 100 personer som kan råka illa ut.
Men hade han 10 barn som satt här och väntade, så var en annan sak än att nu har han bara liksom en kvar.
Visst, men att det är ju liksom i historieböckerna så. Det blir ganska lätt i alla fall, tror jag, för att det är ju liksom en president som ska ju åtminstone, okej, vi är alla människor, naturligtvis, det gäller till och med Cash Patel.
Men var det inte 25 års fängelse här hot om till och med?
Ja, men jag kommer inte ihåg vad det var, men att det är ett att han blir ju bedömd utgående från vad han gör som president sen i långa loppet, så att jag tror ju inte att det, jag menar, jag kan väl förstå liksom det här mänskliga i det hela, men att men det oaktat så liksom vad man gör som president så påverkar ditt betyg som president naturligtvis. Det där lät ganska patetiskt.
Nej, men jag håller med dig och jag är helt sympatisk med den här förvaltningslärarens syn på det som du sa där. Att det är helt korrekt. Jag tycker så själv. Men jag blev lite påverkad av de här argumenten utifrån den här förändringen. Eller åtminstone Biden tror att den här förändringen ska komma ändå.
Ja, det tror ju jag också, att det är liksom hämndaktionerna som ligger och väntar helt enkelt.
Ja, ja. Men ett annat liknande som vi har tagit upp, det är ju när Ford benådar Nixon. Det var inte hans son eller så, men det var ju en son som blev väldigt kritiserad, en sån benådning. Men är det så att man nu i efterskott tänker att Nixons benådningen kanske inte var så fel i alla fall?
Ja, jag själv är ju inne på den linjen. Att det Fords, och de som är misstänksamma, så tänker jag ju att det var en deal, alltså att Nixon avgick på villkor att Ford lova att benåda honom, men det kan vi ju inte veta, det kanske var på det viset, det är svårt att säga, men att Fords resonemang kring att det ser ju kanske inte så bra ut ifall landets senaste president sitter och skakar gallar någonstans, utan det är lättare att gå vidare. Sen var det en massa andra som hamnade in i samband med den här Watergate-skandalen, så att jag menar, för att det var liksom den där högsta hönsen så klarade sig och fotfolket fick lida, men att jag kan ändå förstå det där resonemanget, för jag kan ta ett exempel här, att jag på den senaste kursen jag höll val och valmetod, alltså åhörarna, alltså mina studenter, så satt och skrattade gott då jag berättade om de senaste presidentvalen i Peru. Och till saken hör att det där saknar inte underhållningsvärde, för att de sitter inne allihopa.
Just det.
Alltså, det är liksom det är helt fantastiskt. Jano, det var en som inte sitter inne, för han tog, det här är inte något skratta åt, men att det är så jävla absurt, att han liksom, han skulle bli gripen för något korruption, men att han alltså tog fram pistolen och sköt sig i huvudet, polisen kom och hämtade honom, så det är ju inte bra för landets anseende. Men ja, Peru, vi kanske kan, jag vet inte vilka inslag av bananrepublik som Peru har fortsatt, men de håller ju demokratiska val i alla fall, men man har nu verkligen en förmåga att utse märkliga presidenten, den där senaste nu som hamnat avgå och hotas av 34 års fängelse förresten.
Ja, precis. Nej, men det är klart att i den kontext man verkar blir det ju också att det finns en utbredd korruption också i USA, samtidigt är det så att säga världens största demokrati, så det är ju dubbelnaturernas land, alltså det är så svårt att veta var hamnar vi, och de uttalar sig också så generaliserande och skarpt med sina dramatiska liksom termer. Vi från Norden blir lite rädda för dem, och vi tror på vad de säger, men de menar inte vad de säger. Trump är liksom detta i upphöjt till 2 eller 3 eller 10 kanske. Vi vet inte vad sanningen är. Det finns en annan sanning i USA. Men vi försöker i alla fall hjälpa till och hitta dit. Vi fortsätter att analysera, fundera, diskutera det som händer i USA. Det hoppas vi kan vara till hjälp för den som egentligen... Ja, vi båda också undrar lite hur är det här nu egentligen. Så det är ju trevligt om ni kan ha nytta av det. Ni kan också lyssna på Klaus när han berättar om alla presidenterna. Mm. Från Washington till Trump igen.
Ja, precis. Trump.
Först var det från Washington till Biden. Nu är det från Washington till Trump. Och det kan du höra på totalmedia.com. Där finns länkar dit. Länkar till våra artiklar också på vår blogg. Och ja, den här serien fortsätter. Tack så mycket för idag, Klaus Stolpe. Fin.
Tusen tack.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA. En podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.